Plenum börjar närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Alfons Röblom anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata orsaker. Och vi är därmed 29 ledamöter närvarande. Antecknas. Idag inleder vi med några andra behandlingar. Och den första av dem handlar om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Frankrike för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande. Det är republikens presidents framställning 3/2023-2024 och vi har tagit del av finans- och näringsutskottets betänkande 10/2023-2024. Samt landskapsregeringens svar på framställningen 3/2023-2024. Först tillåts allmän diskussion och efter det så kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Diskussion? Ingen diskussion. Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget. Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Dagens andra ärende handlar om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbetet i sjöss samt till lagar som har samband med den. Också detta är en framställning från republikens president med numret 4/2023-2024. Vi har tagit del av finans- och näringsutskottets betänkande nummer 11/2023-2024 och landskapsregeringens svar på framställningen. Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget till presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Diskussion? Ingen diskussion. Förslaget till presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget och betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen, vilket leder till att ärendets andra behandling är avslutad och ärendet är slutbehandlat. Sedan går vi vidare till punkt nummer 3 på listan. Ny gamla krav på användning av vinterdäck på tunga fordon. Ett lagförslag med numret 14/2023-2024 och lag- och kulturutskottets betänkande 6/2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet och efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion? Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen diskussion. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har därmed i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Ärende nummer 4 handlar om upphävande av styrelsen för Ålands polismyndighet, lagförslag 15/2023-2024 samt lag- och kulturutskottets betänkande 7/2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Och slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion? Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen diskussion. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget och lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Då går vi vidare till ärende nummer 5 som är en remissdebatt kring ett lagförslag med numret 17/2023-2024 med rubriken Registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet och diskussionen börjar och inleds med en presentation av förslaget från minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack talman, ärade ledamöter. Data är ju den här tidens nya hårdvaluta och jag skulle nog vilja ändå påstå att det inte finns någon data som är mer värdefull för oss än vår hälsodata. Med det här förslaget som ni har framför er så vill vi skapa tydliga strukturerade processer för hur vi hanterar och använder hälsodata. Genom att samla in, analysera och använda datan på rätt sätt kan vi säkerställa att vår vård håller högsta möjliga kvalitet och är tillgänglig när den behövs. Vi vill inte bara förbättra vårdprocesserna utan också öka transparensen och tryggheten för våra patienter. Genom att införa kvalitetsregister och tydliga regler om vårdgarantin vill vi försäkra oss om att varje patient känner sig sedd, hörd och väl omhändertagen. För att hålla men också höja standarden inom vården behöver vi analysera stora mängder hälsodata. Denna information är avgörande för att kunna bedöma hur effektiva olika behandlingar är. Identifiera områden som behöver förbättras och säkerställa att vården baseras på vetenskapliga rön och god praxis. Kvalitetsregister är därför ett ovärderligt verktyg för OHS i vårt arbete med att kontinuerligt förbättra vården. Talman, just nu saknar hälso- och sjukvårdslagen bestämmelser som gör det möjligt att använda personuppgifter om hälsa för andra syften än direkt vård och behandling. Detta innebär att data som samlas in under patientvården inte kan användas för forskning, statistik eller kvalitetsförbättring utan uttrycklig samtycke från patienterna. Denna begränsning hindrar oss från att fullt ut använda värdefull information som kan förbättra vårdkvaliteten och säkerheten för våra patienter. Genom att införa bestämmelser som tillåter behandling av personuppgifter för andra ändamål som kvalitetsförbättring och forskning kan vi skapa en stark och säker ram för att hantera och analysera hälsodata. Detta kommer att ge oss en djupare förståelse av vårdens resultat och effektivitet, vilket i sin tur leder till bättre behandlingsmetoder och högre standarder inom vården. För att säkerställa att kvalitetsregistren upprättas och sköts på ett ordnat, kontrollerat och lagligt sätt föreslår vi att en registerförvaltning etableras inom OHS. Denna förvaltning ska bestå av en registerstyrgrupp och en ansvarig för varje kvalitetsregister som används. Registerstyrgruppen ska ansvara för den strategiska planeringen och förvaltningen av registren, medan registerhållarna ska övervaka den dagliga driften och säkerställa att uppgifterna hanteras enligt gällande lagar och dataskyddsregler. Förslaget innehåller också tydliga regler om vårdgarantin. Det är en avgörande del för att säkerställa att vården på Åland uppfyller högre krav på tillgänglighet och kvalitet. Och vårdgarantin som det här förslaget är kompletterat med gäller i huvudsak då den specialiserade sjukvården. Vårdgarantin är en viktig rättighet för våra patienter och ett sätt att säkerställa att de får vård inom rimliga tidsramar. Genom att införa tydliga tidsramar för när vård ska erbjudas skapar vi en mer förutsägbar och pålitlig vårdprocess. Detta handlar inte bara om att förbättra patienternas upplevelse av vården utan också om att säkerställa att vården ges i rätt tid för att undvika att patientens tillstånd försämras. Vidare kan faktiskt också kvalitetsregister som föreslås i detta lagförslag användas för att utvärdera även hur vårdgarantin uppfylls. För genom att samla in och analysera data om patienters väntetider och behandlingar kan vi också identifiera områden där vårdprocesserna kan förbättras och vidta nödvändiga åtgärder för att minska eventuella flaskhalsar. Detta kommer att bidra till en mer effektiv och patientcentrerad vård. Att precisera vårdgarantin på detta sätt är en tydlig och konkret förbättring av vårdens tillgänglighet och effektivitet. Genom att införa en tidsram på 3 månader för specialistbedömningar och nödvändiga undersökningar säkerställer vi att patienter får den vård de behöver i rätt tid. Det här är en åtgärd som visar på vårt engagemang att leverera högkvalitativ vård, att uppfylla patienternas förväntningar och behov. Och till sist så vill jag påminna att vi har ju ett pågående arbete med vård- och informationssystemet VIS som syftar till att modernisera och effektivisera våra IT-system inom hälso- och sjukvården. Jag vill poängtera i det här sammanhanget då att det finns väldigt tydliga beröringspunkter mellan införandet av kvalitetsregister och utvecklingen av VIS. Genom att integrera dessa register i det nya VIS-systemet så kan vi skapa smidigare och en mer sammanhängande vårdprocess. Detta innebär att vi kan samla in, analysera och använda hälsodata på ett effektivt sätt, vilket sammantaget höjer vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Arbetet med att förbättra processerna pågår redan inom ramen för VIS och införandet av fler register kommer att vara en naturlig del av detta. Genom att samordna dessa insatser säkerställer vi att de nya rutinerna och systemen fungerar sömlöst tillsammans. Och det här minskar risken för administrativa hinder och förbättrar vårdverksamheten som helhet. Tack!
Tack för den presentationen, minister Sekai. Vi har 7 repliker begärda och den första går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, tack för presentationen, ministern. Jag har 2 frågor som jag kopplar till Rädda Barnens remissutlåtande. Rädda Barnen skriver i sitt remissutlåtande att man är tveksam till skrivningarna när det gäller tydligheten i lagtexten, alltså när det gäller att man kan motsätta sig behandlingen av personuppgifter. Jag vet inte om det är ens möjligt att man kan göra det, men det är vad man för fram. Det är den första frågan jag har. Och den andra frågan rör sedan de långa väntetider som gäller för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De barnen hamnar ju att vänta upp till 1 år. Och jag undrar, Rädda Barnens förslag är ju att det här, att BUP-utredningen som det heter då, skulle ingå i vårdgarantin. Är det någonting som ni har resonerat kring i landskapsregeringen?
Replik, svar minister Sekai.
Tack talman och tack för dina frågor ledamot Törnros. När det gäller behandlingen av personuppgifter och då utgår jag ifrån att du menar möjligheten till samtycke. Då är det ju som så att samtycke inte utgör i sig en laglig grund för att det här... Hur ska jag säga? De här registren upprättas ju i enlighet med de dataskyddslagar som finns. Och därför så kan man använda uppgifter utifrån vissa krav då, utifrån säg då att man krypterar och anonymiserar, och den typen av användning kan man använda sig utan samtycke.
Andra replik, ledamot Törnros.
Talman, tack för den informationen. Men vidare, hur har landskapsregeringen fört något resonemang om de långa väntetider som är vid BUP, där man ju då kan få vänta upp till ett år om det gäller en utredning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, alltså den så kallade förkortningen NPF? Och här är ju Rädda Barnens förslag att den här utredningen för NPF skulle ingå i vårdgarantin. Det här är ju också någonting som HMHM har påpekat i sin granskning, att det här är ju egentligen den enda delen vid OHS för tillfälle i alla fall som inte klarar nuvarande vårdgaranti.
Andra replik, svar minister Sakai.
Tack. Vi har ju i regeringen inte diskuterat just den målgruppen som du lyfter här specifikt. Däremot är ju alla utlåtanden som har kommit från både Rädda Barnen men även andra remissinstanser beaktats och tagits till hänsyn. Deras argument har tagits med där det har varit möjligt. Det här vårdgarantin möjliggör ju att vi egentligen kompletterar med en 3 månaders regel som i den lydelse som är tillgänglig nu inte finns med, utan här blir det en precisering egentligen.
Följande replik, skifte inleds av ledamoten Mogens Lindén, varsågod.
Talman, minister Sakai, jo tack för det. Det här är ju en gigantisk fråga och jag undrar om man i beredningen av det här lagförslaget har övervägt en samverkan med Finland i ökad utsträckning. Det här står någonstans när jag snabbt läste igenom det att man tror inte att det ska fordra extra tjänster. Jo, det kommer det att göra om det blir ett register värt namnet. Gällande vårdgarantin så återkommer jag i mitt gruppanförande. Men min fråga är, kommer det här att påverka att man måste inrätta nya tjänster för att skapa dessa register?
Replik, svar minister Sakai.
Tack talman. Tack för frågan ledamot Lindén. Vi gör inte den bedömningen att det kommer att behövas nya tjänster som hanterar det här. Det här arbetet på det är rutinfrågor som det handlar om. Och redan idag så hanterar man ju olika typer av uppgifter som anknyter till dataskyddsförordningen. Utan det här blir rutiner som behöver då ses över och anpassas. Så vår bedömning är att i nuläget så ser vi inte att det här kommer att leda till att vi skapar ytterligare fler tjänster för det här.
Andra replik, ledamot Lindén.
Tack minister Sakai, talman. Jag håller på att lära mig att man måste tillhöra på ett korrekt sätt. Det har jag väldigt svårt att tro. Det här är ett, för att det ska bli värt namnet så fordrar det ju analys. Att bara registrera, det är inte tillfyllest, utan man måste hantera de uppgifter som man har. Och den kompetensen har vi bland annat i THL etc. etc. Så jag tycker, i det här skedet känner jag mig osäker över vad konsekvensen blir för registerna. Jag kan konstatera att som läkare så blir ju administrationen mer och mer och patientarbete blir mindre och mindre. Och den här typen av register är otroligt viktiga, men det måste finnas en speciell kompetens som hanterar uppgifterna. Och jag kan inte se att det kan ske utan tillskott av tjänster. Men sen återkommer jag om vårdgarantin. Senare.
Andra replik från minister Sakai.
Tack talman. Jag vill bara förtydliga, det handlar ju inte om att vi ska mata in nya uppgifter och skapa register där vi matar in fler och fler uppgifter, utan det här handlar ju om att vi ska kunna upprätta register eller använda oss av register där information redan finns tillgänglig, exempelvis vårduppgifter, behandlingsstatistik och annat som vi kan ta ut då direkt från det nya VIS-systemet. Så det handlar inte om att vi ska ha anställda människor som sitter och knapprar in uppgifter. Det är ju inte det som är tanken.
Följande replik går till ledamoten Roger Höglund. Varsågod.
Tack herr talman och tack till minister Sakai här. Det är lätt att förstå att ett kvalitetsregister behövs, att det kommer att göra en stor nytta. Men det som jag blir lite fundersam på, det är när jag läser här att det ska tillsättas en registerstyrgrupp då, som ska titta på kostnader och netto, göra en kostnads- och nettoanalys. Då. Och sen då kan ju den här analysen visa att det här systemet, det blir för dyrt helt enkelt, för det här är upp till lagting i sista hand då, i form av budget och budgetprocessen. Är det risk för att den här lagen då, det här arbetet vi gör nu, faller då för att man konstaterar ett senare skede att den här analysen då kommer att visa att det här mäktar vi inga med ekonomiskt? Tack.
Repliksvar minister Sakai.
Tack talman, tack för frågan ledamot Höglund. Vår bedömning är ju att det här arbetet hör ju ihop med det pågående arbetet som vi har med ett visst system. Och kan vi inte använda exempelvis ett visst system optimalt och ta ut de uppgifter som vi behöver från den, då har den ju mindre nytta för oss. Utan nu måste vi arbeta med den data som redan finns tillgängligt, och då måste vi också kunna ta ut den datan. Det här lagstiftningen möjliggör ju den, ger den möjligheten. När det gäller sen kostnaden, så är det ju som så att vi är inne i en omställningsprocess på OHS. Och då betyder det ju att det här är ju en del av det här pågående arbetet som är. Vi har inte bedömt att det här kommer att ställa till ekonomiska bekymmer.
Andra replik, ledamot Höglund.
Jo, tack herr talman och tack för svaret. Minister Sakai, vad det gäller den andra delen då, som är vårdgarantin, så står det att man ska säkerställa att OHS har ekonomiska, administrativa och personella resurser för att kunna erbjuda den här vårdgarantin. Finns det några tankar, funderingar på vad det här kan innebära? Hur mycket behövs det i resurser och pengar till? Har ministern fått några uppgifter om det? Tack.
Andra replik från minister Sakai.
Vi bedömer ju att i det här läget har vi inga specifika uppgifter från OHS vad det här kommer att innebära. Däremot så ser vi ju nytta i att vi preciserar det här tydligare för att säkra patienternas tillgänglighet inom rimlig tid för vård. Sen är det också så här att vi uppfyller ju flera delar redan idag, men det finns inom vissa andra områden som behöver, där vi behöver arbeta hårdare med. Och då kan man också i anknytning till den här diskussionen säga att vårdgarantin fortfarande är det ju så att det, bara för att det står ett visst antal månader, så är det fortfarande klientbehovet som i första hand kommer styra var du hamnar i den kö. Och då är det medicinska eller terapeutiska orsaker, så kan man gå före och prioritera annorlunda. Tack.
Följande replikskifte går till ledamoten Annette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman. I lagförslaget så nämns ju det här direktivet NIS2, men jag tänker att det här är väl också en omställning som behöver göras inför den nya kommande EU-förordningen EHDS, European Health Data Space, där man nu vill ha en ökad kontroll över hälsodata, men också ge lättare tillgång till olika typer utav hälsodata just när det gäller primär användning i stödet i forskning, innovation och beslutsfattande, som är också sekundär användning. Och då min fråga egentligen är det, ser ministern den kopplingen också, att i och med att vi gör det här nu så underlättar vi för den kommande förordningen som är på gång, som vi inte kommer att komma ifrån?
Replik, svar, minister Sakai.
Tack talman, tack för frågan ledamot Jansson, Holmberg Jansson. Du har helt rätt i det, att det här är ju en del i ett större paket. Och du har också rätt i att en förordning som kommer här blir ju något som vi också kommer bli tvungna till att följa. För så funkar det med EU-förordningar, att vi kommer bli tvungna att följa det. Så det här möjliggör ju absolut det som du beskriver just för sekundär användning. Sen har vi också ett pågående arbete med informationshanteringslag, kunduppgiftslag, och allt det här ska ju också möjliggöra kopplingar till de nationella datasystemen som finns. Så att det här är en pusselbit i en större helhet. Som jag började här, alltså att data är liksom hårdvaluta. Det är liksom, vi är på väg, vi är inne i det spåret där vi ska arbeta med data mer strukturerat.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, det är bra att ministern räknar upp alla lagstiftningar som behövs. Jag vet också att, jag vet inte om jag kommer ihåg rätt nu, men lagen om sekundär användning av personuppgifter är väl också en lag som är på gång eller som är viktig och behövs med tanke på också uppkopplingen mot Kanta. Och Kanta och det nya vårdinformationssystemet kommer väl ändå att hjälpa nu bland annat OHS med all den här insamlingen av fakta. Och att utan det här nya vårdinformationssystemet som är på gång så står vi oss ganska slätt. Att det är väldigt viktigt för oss att vi får det här systemet på plats nu för att underlätta all den här insamlingen av data som krävs av både EU och andra myndigheter idag.
Avslutande replik från minister Sakai.
Tack talman. Ledamot Holmberg Jansson, du har även rätt i den delen att det är ju som så att ett visst möjliggör ju att vi kan hantera den här datan på det sätt som förväntas av oss. Och sen kommer all lagstiftning som ska underlätta, eller inte som ska ge möjlighet att vi kopplar upp oss till alla de system som vi behöver koppla oss. Så vi har tydliga krav från EU men också från allmänheten att koppla upp oss mot Kanta. Vi vet ju hur viktig Kanta är i riket och just nu så använder vi bara en liten begränsad del av det. Men vi har både nationell lagstiftning men också väldigt tydliga förordningar som är på ingång här från EU som vi just nu inte lever upp till. Men vi har pågående lagstiftningsprocesser. Vi har lagstiftningspaket som ni kommer ta del av under hösten. Så att vi fortsätter diskussionen.
Följande replikskift inleds av ledamoten Jesse Ekerman. Varsågod.
Tack talman och tack minister Sakai för en bra redogörelse. Det är ju så att på Åland så har vi ju en ganska unik situation att vi har väldigt många sjukdomar som egentligen bara finns här, eller inte helt bara finns här, men att det finns en statistik på Åland att vi har väldigt många ovanliga sjukdomar och hur det nu bekommer sig och hur det kommer till. Så det kanske är någonting man kan ta del av när man får mera statistik och mera data och så här i det här nya informationssystemet. Men jag tänker också att det är också väldigt viktigt att vi följer forskning och evidens också i folkhälsoarbetet och i förebyggande strategier, och man kan säkert använda sig av den här datan också för att sätta, ska vi säga, krutet på rätt förebyggande insatser också. Så jag tror det kommer att bli en bra inbesparing i längden också på folks hälsa och landskapets ekonomi.
Replik, svar, minister Sakai.
Tack talman, tack. Tack ledamot Ekerman. Det är helt sant att det är så data är tänkt att användas också, att vi ser ju mer datadrivna och informationsdriven vård. Och det är ingen ny företeelse på det sättet. Det används ju ganska flitigt exempelvis inom cancervård och så här, att man använder ju data som en kritisk källa liksom för att kunna utveckla sina behandlingsmetoder. Och det här blir ju en utvidgning av att vi använder teknik och ännu tydligare, som är ännu snabbare på att sammanställa och hjälpa oss fram och vara ett viktigt verktyg för framtidens vård. Tack.
Ingen fortsatt replikväxling där. Följande replik går till vice talman Marcus Måtar. Varsågod.
Tack talman. Jo, minister Shekai har inte sagt så mycket om de ekonomiska konsekvenserna, och det säger nog inte jag för sig det här lagförslaget heller, och det måste jag säga att vi från Åbundens samling ser som en brist, att då skulle man ju kunna utveckla lite mer vad blir det här att kosta, för helt säkert talar vi om ganska stora kostnader samtidigt som vi vet att sittande regering har aviserat betydande inbesparingar på HS. Och det ska vara intressant att höra lite en diskussion om från ministerns sida då, om ekonomin i det här, talman. Tack.
Replik, svar minister Sakai.
Tack talman, tack vice talman Måtar för frågan. När det gäller ekonomin så är det ju som så att vi har inte gjort någon annan bedömning än att det här kommer att falla inom den ram som vi har diskuterat här de senaste veckorna. Det här blir mycket av en rutinfråga i ett pågående arbete. Vi har en pågående omställningsprocess. Vi har inte gjort en bedömning att det här kommer att ställa krav på att vi anställer massa nya människor, utan det här är ju en pusselbit i det omställningsarbete som pågår i för att ta i bruk bland annat viss system och andra processer som ska underlätta i bruktagandet av det nya VIS-systemet.
Andra replik, vice talman Motor.
Tack talman. Det skulle ha varit intressant om man kunde ha utvecklat det här i lagförslaget, och man kunde också komma med lite siffror hur man resonerar att det här mer konkret ska fungera. Den andra frågan som vi är lite fundersamma över och som inte ministern heller har sagt så mycket om, så är ju behörighetsfrågan, det vill säga ganska många områden inom hälso- och sjukvården så är ju riksbehörighet, och vi kan således till exempel inte upprätta den här typen av kvalitetsregister beträffande genetiska frågor, beträffande rättsmedicin, beträffande tvångsomhändertaganden med mera. Det skulle vara intressant att se hur man har resonerat kring det här ändå samarbete som helt nödvändigt måste komma i förhållande till Finland. I den här frågan, det saknar vi från Åbundens samling. Tack talman.
Avslutande replik från minister Sakai.
Tack talman. Tack vice talman Måtar. Jag ser fram emot att återkomma närmare när det gäller den ekonomidelen, kanske i samband med utskottets behandling. Vi har inte närmare gått in i behörighetsfrågorna, utan det här lagstiftningen möjliggör ju för OHS att ta fram de register som behövs. Sen inom vissa områden som nämns här har vi inte berört närmare än nämnt vi har inte liksom gått djupare in i behörighetsfrågan för just de målgrupper som du nämner här.
Följande replikskifte går till ledamoten Christian Wikström. Tack, varsågod.
Jo, tack herr talman, och tack för presentationen. Det ska bli intressant att bekanta sig närmare med det här lagförslaget i utskottet. Inga ökade resurser, säger ministern. Och det är ju så att mer byråkrati och ökade krav och regleringar brukar ju vanligtvis leda till mera jobb. Och för om man lämnar bort de här rent ekonomiska frågorna, så är det ju så att OHS ska ju genomgå omfattande förändringsprocesser nu de närmaste åren. Dels det här med VIS-systemet som ställer stora krav på organisationen. Men sen ska ju också OHS spara 700 000 i år, har ju aviserats från regeringens håll. Och nu kommer det här på också. Så att, ja, det må vara EU-krav, men man blir lite orolig för hur OHS ska klara av den här processen. Tack.
Replik, svar minister Sakai.
Tack talman, tack ledamot Wikström. Jag håller med till den delen att det är klart att det här blir en tuff match, och vi är helt medvetna om att det är ett enormt uppdrag som vi lägger på en så stor myndighet som OHS, stor och viktig myndighet som OHS är. Vi har ju förstärkt styrelsen till vissa delar, och vi har gått in med i det här omställningsarbetet, och det här är medräknat i det omställningsarbete som pågår. Det vill säga att man har arbetat i flera år nu med att anpassa processerna för att ta i bruk ett nytt journalsystem som lever upp till de regler och förordningar och lagar som ska Och det här är ju den pusselbit där det finns också en beredskap i det pågående omställningsarbetet.
Andra replik, ledamot Wikström avstår från den möjligheten, och därmed så är replikskiftet avslutat och presentationen av lagförslaget är klar, och vi går över till gruppanföranden, vilket inleds av ledamoten Pernilla Söderlund som håller för Liberalernas räkning. Varsågod.
Talman, man måste mäta för att veta. Så sa säkert Florence Nightingale. Som ni kanske vet så var hon en pionjär på området vårdkvalitet. Hon betonade ofta betydelsen av en säker och god vård. Och genom sina diagram fick hon genomslag för sina idéer som räddade många liv. Hon var alltså en pionjär inom statistik som hon ofta använde för att visa på betydelsen av god vård och hygien för patienters överlevnad. Hennes insats har haft stor betydelse för både patientsäkerhet såväl som folkhälsofrågor. Så Florence Nightingale tar oss alltså till dagens ärende om kvalitetsregister i vården. I nationella kvalitetsregister för vården samlas information om en viss sjukdom eller behandling, och informationen används sen för att utvärdera och förbättra vården. Dessa kvalitetsregister ger oss en kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De bidrar inte bara till att utveckla vården, de kan även rädda liv på sikt. Så nu får flera en möjlighet att vara med och utveckla vården, men ett godkännande från patienterna för deltagande krävs, det är viktigt att betona. Liksom remissinstanserna ser den liberala lagstiftningsgruppen fram emot en lag om kvalitetsregister. Det behövs, men vi ser även att det är en stor brist att de privata vårdaktörerna inte innefattas i lagen, inte heller den kommunala sjukvården eller omsorgen omfattas av denna lag. Patienter rör sig i vårdkedjan, och det är enligt min uppfattning ofta där och när vårdkedjor brister ett strategiskt kvalitetsarbete skulle göra stor nytta. Man får ofta höra att vi har en bra vård här på Åland, och vi kan ju bara hålla med. Men för att få det här svart på vitt så behöver vi kunna jämföra oss och vår vård. Vi behöver kunna jämföra oss mot övriga Finland, mot Sverige och Norden och på sikt hela EU. I Finland så är det THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, som har ansvar över och hanterar dessa kvalitetsregister. Men enligt liggande lagförslag ska dessa administreras och skötas av OHS själva. Hur ändamålsenligt blir det att utvärdera sig själv kan man inte låta bli att fråga sig. I Finland har social- och hälsoministeriet utfärdat förordning om vilka kvalitetsregister som ska finnas, och det är då THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, som är registeransvarig. De meddelar även föreskrifter om datastrukturer och datainnehåll för dessa register, och idag finns 10 stycken. Det är ju så att lilla Åland inte alltid passar så bra in i Finlands system. Men ska vi skapa och upprätthålla ett eget så behöver utskottet närmare analysera konsekvenserna. ÅSUB påpekar i sitt remissvar att det är viktigt att det till Institutet för hälsa och välfärd, men även till Statistikcentralen, överförs uppgifter direkt. Det här med primär användning och sekundär användning av hälsouppgifter, det är lite snårigt, men det får social- och miljöutskottet titta närmare på. Liksom hur det blir med kvalitetsregister inom områden där vi inte har lagstiftningsbehörighet. Den här frågan är lite svår att få grepp om. För våra patienter rör sig ofta mellan vård på fastalandet och inom vården här på Åland, vilket också behöver tas i beaktande i planeringen av kvalitetsregister. Det är också viktigt att hålla isär begreppen kvalitetsregister från andra register, till exempel vaccinationsregistret, som är ett av de nationella register som finns men inte är ett kvalitetsregister. Jag tycker det är bra att regeringen nu satsar på ett målinriktat folkhälsoarbete och att få bättre och mer detaljerad folkhälsorelaterad statistik. Visst krävs investeringar, men kvalitetsregister kommer på sikt att kunna bidra till inbesparingar i vården. Lagförslaget ger OHS en möjlighet, men inte en skyldighet, att upprätta kvalitetsregister. Och här behöver vi fundera på hur vi ger samma möjlighet till ålänningarna som man har i närliggande regioner. Och vi går över till förslaget om vårdgarantin för icke-brådskande specialsjukvård. I gällande lag om den offentliga hälso- och sjukvården finns redan bestämmelser om vårdgarantier. Nu kommer ett förtydligande inom vilka tidsramar bedömningen av vårdbehovet ska göras. Och det är bra att det blir tydligt. Det är oklart i lagen vilka eller hur mycket resurser lagen kommer att kräva. I alla fall uppfattar jag att det är otydligt. Klart är, om man sätter upp en vårdgaranti så behöver OHS ha kapacitet för att hålla den. Men vem som övervakar vårdgarantin och ser till att den följs blir lite otydligt för mig. Liksom vem som ger tillåtelse att avvika från vårdgarantin. Det kunde komma fram tydligare i lagförslaget. Och när jag läste lagen så blev jag också fundera på de fall när patienten begär en second opinion och vilka tidsgränser som gäller då. I kapitlet om lagförslaget konsekvenser så kan vi läsa att OHS behöver säkerställas de resurser som behövs för att upprätthålla vårdgarantin. Tydligt och bra. Men hur mycket är oklart. Annars har patienten rätt att få en betalningsförbindelse för att kunna få vården någon annanstans. Här kanske man borde titta på om system med servicesedlar inom vården kunde vara till nytta. Såväl vårdköer som vårdgarantier behöver följas upp noggrant. I OHS verksamhetsberättelse behöver det redogöras för hur vårdgarantierna efterföljs. Inte bara vårdköerna för just den här specialiserade sjukvården som är aktuell i liggande lagförslag. För alla är lika viktiga. Tack talman.
Tack för det. Vi har en replik begärd och den går till ledamoten Mogens Lindén. Varsågod.
Talman, tack ledamot Söderlund. Jo, man måste mäta för att veta, men bara mäter man, då vet man ingenting. Jag kan nämna att THL har 1300 anställda, 24% har forskarutbildning, 83% har högskoleutbildning. Och för mig är det väldigt svårt att se de praktiska konsekvenserna. Vi måste komma ihåg att Åland det ungefär har samma befolkningsunderlag som en mindre kommun i Finland och Sverige, några kvarter i Stockholm. Och ska man göra vetenskapliga undersökningar behöver man ett rejält underlag. Så konsekvensen, det vällovliga intentionen, men konsekvensen och vad det resulterar i är för mig nog höljt i dunkel.
Repliksvar, ledamot Söderlund.
Tack talman och tack ledamot Lindén för frågan. Absolut är det så att man mäter för att veta, men man måste också jämföra och analysera. Jag är helt säker på att OHS eller landskapsregeringen får hjälp av THL till exempel för att komma igång med det här arbetet. Det görs ju på många håll och många olika länder det här arbetet nu. Och kanske det inte är OHS som ska analysera och jämföra all statistik man kan få ut, utan det här ska ju forskare och kanske andra begära ut för att sen kunna analysera och jämföra. Men den här frågan får vi ju titta närmare på i utskottet. Jag ser fram emot den behandlingen. Tack.
Andra replik, ledamot Lindén.
Ja, tack talman, ledamot Söderström. Söderlund, ursäkta. Man undrar ju i beredningen av det här lagförslaget hur tätt samarbete man har haft med THL, därför att här ser jag att vi absolut måste samverka med THL. Men det här med vårdgarantin och så vidare återkommer jag i mitt gruppanförande. Men det är fullkomligt, för att det ska ha någon värde, så måste vi utnyttja den kompetens som finns i THL.
Andra repliksvar, ledamot Söderlund.
Talman, jag är helt säker på att landskapsregeringen redan samverkar och samarbetar rätt så mycket med THL. Så vi tittar närmare på frågan, tack.
Tack för det. Följande gruppanförande går till ledamoten Robert Mansén som håller för Centerns räkning. Varsågod.
Talman, förslaget är alltså en ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. Ändringen behövs för att skapa rättsliga förutsättningar för OHS att behandla hälsouppgifter i kvalitetsregister i syfte att säkra verksamhetens kvalitet, möjliggöra statistikföring och tillgodose den vetenskapliga forskningens behov av information. OHS sitter på värdefull kunskap och data som på detta sätt tillvaratas för fler betydelsefulla ändamål. Syftet med tidigare insamling av personuppgifter har varit att ordna, planera, tillhandahålla och följa upp vården och behandlingen av patienten. I nuvarande hälso- och sjukvårdslag saknas bestämmelser som möjliggör behandling av personuppgifter för så kallade sekundära användningsändamål. För att detta ska kunna vara möjligt så är det oerhört viktigt att det säkerställs att kvalitetsregister upprättas och förs under ordnade, kontrollerade och lagenliga former. Det finns tydliga kontaktpunkter mellan kvalitetsregister och vårdgarantin. Informationen i ett kvalitetsregister kan till exempel användas för att utvärdera i vilken utsträckning vårdgarantin de facto uppfylls inom de uppsatta tidsramarna. Sen lite om tidsramarna i lagförslaget. I bestämmelserna om vårdgarantin inom den specialiserade sjukvården så preciseras inom vilka tidsramar bedömningen av patientens vårdbehov ska utföras. Här vill jag att social- och miljöutskottet närmare fördjupar sig i betydelsen och konsekvenserna av de nya tidsramarna som framgår i de föreslagna ändringarna i paragraf 20 vårdgarantin. Lagförslaget innehåller en ny 3-månadersregel där det betonas att ifall bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom 3 månader från det att remissen anländer till den mottagande verksamheten inom OHS. Jag uppfattar att tidsramen är betydligt kortare i gällande lagparagraf, det vill säga paragraf 20 i vårdgarantin. Liknande synpunkter framförs även i remissvaren och detta som en hälsning inför utskottsbehandlingen av lagförslaget. Och talman, avslutningsvis vill jag framföra att Centerns lagstiftningsgrupp omfattar lagförslaget i som helhet med beaktande av de framförda synpunkterna. Tack, talman.
Tack för det. En replik begärd. Den går till ledamoten Annette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, den information jag har och den kunskap jag har är ju att det nya vårdinformationssystemet som vi nu har gått in för kommer att tillhandahålla just de här uppgifterna som kvalitetsregistret behöver. Att bara vi har lagstiftningen på plats så kommer det här att vara ganska enkelt. Jag vet inte, ledamoten sitter i OHS-styrelsen nu så kanske kan bringa lite mera klarhet i det. Men det är i alla fall den information jag har från tidigare att det här är ju bland annat en av orsakerna till varför vi verkligen behöver ett nytt vårdinformationssystem. För att det underlättar så många av de här liknande sådana här processer.
Repliksvar, ledamot Mansén.
Tack, talman. Och tack, ledamot Holmberg Jansson. Jag håller med. Så uppfattar jag också att det här lagförslaget behövs för att vi ska kunna nyttja viss enligt vad vi önskar, så att säga, det nya vårdinformationssystemet. Så nu behöver vi ha en lagstiftning i kraft som gör det möjligt att nyttja vårdinformationssystemet så effektivt som möjligt och syftet med vårdinformationssystemet. Tack.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, så de diskussioner som har förts här idag om just den här att det behöver anställas en massa personer som ska handha det här registret kanske redan idag finns i organisationen i och med det att man kommer att nu jobba med det här vårdinformationssystemet. Och Idag har ju problemet varit det att det journalsystem som har haft på OHS har ju inte gått att använda för att få ut till exempel vanlig statistik. Det har varit oerhört arbetsdrygt. Och ifrån den tidigare styrelsen, alltså, när man har velat haft statistik, så har det nästintill varit omöjligt att få fram den, för att systemet har varit så trögt och så gammalt att det inte har gått. Och jag har ju förstått att det här nya systemet kommer ju att möjliggöra det här på ett helt annat sätt. Och i och med det så ser inte jag på det sättet så stora problem med just det här kvalitetsregistret, för det kommer att ge sig med det nya systemet.
Andra repliksvar, ledamot Mansén.
Tack talman. På den punkten när det gäller om det finns kostnadsdrivande faktorer i det här, det vill säga behov av mer personal och kompetens, så vill jag hänvisa lite till minister Sekais anförande där han sa att han återkommer om ekonomidelen i utskottets behandling. Och det har ju framkommit i flera replikskiften här också på en påpekar behovet att hålla kostnaderna i schack, så att säga, att man inför nya system, nya ändringar ska vi säga i lagar. Så att på den här punkten så skulle jag vilja också att vi inom utskottsarbetet tar upp det här. Tack.
Följande replikskiften var därmed avslutade och följande anförande går till ledamoten Ville Valve som håller gruppanförande för Moderaterna för Ålands räkning. Varsågod.
Talman, vi konstaterar att det här i grunden handlar om anpassning till EU-direktiv och det förefaller som att de beredande tjänstemännen har gjort sitt jobb. Däremot finns vissa frågetecken kring den politiska förankringen. I kapitel 1.8.2, administrativa konsekvenser, undrar vi nog hur det är möjligt att landskapsregeringen nöjer sig med konstaterandet att det blir, citat, en viss administrativ belastning, då förslaget i övriga delar ger en antydan om en mera betydande administrativ belastning. Vi ber därför social- och miljöutskottet att specifikt titta på hur stor denna administrativa belastning är. Ännu mer betänksamma kring den politiska förankringen blir vi då vi följer dagens debatt och replikväxlingarna där vi hör regeringspartister fråga ansvarig minister hur mycket detta riktigt kan tänkas kosta. Det är den här typen av frågor som regeringen ska ha svar på när man lämnar ett lagförslag till lagtinget. Det är ju för sig positivt att minister Sekai återkommer kring ekonomidelen i utskottsbehandlingen. Under ekonomiska konsekvenser noterar vi att den totala kostnaden för att upprätta och förvalta ett kvalitetsregister idag ännu saknas. Och vi ber också utskottet fördjupa sig i denna fråga. Sist i samma kapitel kan vi notera att notan kommer senare. Den totala kostnaden ska bedömas i förhållande till, citat, kvalitetsregistrets förväntade nytta, står det. Och allra sist står det, det är slutligen lagtinget som med budgeten avgör om ett kvalitetsregister ska upprättas. En rimlig fråga för utskottet är vad regeringen uppskattar att denna kostnad blir i budget 2025. Och kanske också varför denna brasklapp behövs. Vi noterar att den politiskt utsedda OHS-styrelsen ges nya politiska uppgifter såsom att bedöma nödvändigheten av fortsatt registerföring och också uppgifter av administrativ karaktär såsom att utse en registerhållare. Oppositionen har som bekant inte längre någon insyn i hur OHS körts eller OHS-remissvar. Regeringspartierna verkar inte värdesätta samverkan med oppositionen på detta område. Och man har uttryckligen sagt att det är bra att debatten flyttar in i lagtinget, där den hör hemma. Då blir det givetvis så. Gällande de remissutlåtanden som har inkommit så ber vi social- och miljöutskottet att alldeles särskilt fördjupa sig i landskapsarkivariens synpunkter på skillnaderna mellan åländsk och finländsk arkivlagstiftning. Och vi ber också utskottet att titta närmare på de praktiska konsekvenserna av att 3 veckors tidsfristen för att utreda vårdbehovet, alltså det som beskrivs på sida 20 i lagförslaget, utökas med en 3 månaders tidsfrist. Vi noterade att också Centerns lagtingsgrupp efterfrågar detta. Man kan också gärna titta på konsekvenserna av att OHS inte klarar av att erbjuda vård inom vårdgarantins gränser, alltså det som beskrivs på sida 21 i lagförslaget. Sammanfattningsvis så är det bra att OHS får en rättssäker god registerföring i samklang med EU-direktiv. Det är otvetydigt bra. Men vi sätter ut en varningsflagg för att detta förefaller vara ett mera kostnadsdrivande förslag än vad regeringen ger sken av. Det är viktigt att social- och miljöutskottet ges gott om tid att fördjupa sig i lagstiftningen och alla in sakkunniga, förslagsvis finansminister. Det är också till alla delar vettigt att utskottsbehandlingen kan inledas snarast. Tack för ordet.
Tack för det. Vi har två repliker begärda. Den första går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman och tack för den färdkosten. I mångt och mycket så delar ledamoten samma synpunkter som mig själv och utskottet kommer att fördjupa sig i de här frågorna. En ytterligare fråga som jag lyfte upp i replikskiften med ministern också är just det här att det här är också en typ av förändringsprocess. Det är mera på OHS axlar nu och just när man ska spara väldigt stora pengar samtidigt som det tillkommer nya uppgifter så blir det problematiskt. Så det är nog någonting som vi kommer att behöva titta på också, den biten i utskottet. Tack.
Replik, svarledamoten Valve.
Jag tackar för det beskedet från lagstiftningsledamoten Wikström. Och så är det ju att också styrelsen ges nya uppgifter i detta lagförslag och det finns skäl att analysera omfattningen av dem.
Andra replik, ledamoten Wikström.
Jo, tack. Det är ju så att mera byråkrati och regleringar så kan ju vara positivt om organisationen i fråga får de resurser som krävs för att genomföra dem för medborgarna. Det låter ju det här lagförslaget som att regeringen nu vill gå in och satsa på vården. Men samtidigt så får man de här beskeden om att det ska sparas väldigt mycket på vården så man vet inte riktigt på vilken fot man ska stå. Tack.
Andra replik, svar, ledamoten Valve.
Ja, jag noterade beskedet tidigare i debatten att det kommer mera ekonomiinformation i samband med utskottsbehandlingen och då är det väl så det är att utskottet får ta ställning till det mera i detalj.
Nästa replik går till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, ledamoten Valve talade om det att det är bra att man närmar sig EU-direktiven och den samma europeiska politiken. Och jag understödde det resonemanget och det varmaste och det tycker jag är en av de mer intressanta sakerna i det här lagförslaget, nämligen också kopplat till vidare nyttjande av hälsodata som ju också finns då som förordning. Alltså, när Åland är inte särskilt stort, även om det faktiskt bedrivs i alla fall sett till per capita väldigt omfattande forskning på omvårdnadsfältet på Åland, så är Åland litet. Men just den här lagen tillsammans med förordningen om vidare nyttjande av hälsodata så möjliggör det ju faktiskt att Åland kan bli en del av samma europeiska forskningsprojekt. Så jag tycker det är en jättespännande del i det hela att när vi får det här strukturerad information som kan vidare förmedlas så öppnas också nya dörrar för kunskap.
Replik, svar, ledamoten Valve.
Ja, jag instämmer faktiskt med minister Zetterman därför att det här lagförslaget har väldigt stor potential. Jag nämnde potentialen att den kunde vara kostnadsdrivande. Den har också en positiv potential så som Ingrid Zetterman beskriver. Och den här lagförslagets antites är kanske landskapslagen om likviditetsstöd för kommuner. Ett nästan innehållslöst förslag som inte har någon potential överhuvudtaget. Det här är ju till många delar ett mycket mer spännande förslag. För det finns både en positiv och en negativ potential i detta.
Andra replik, minister Zetterman.
Talman, det är klart så att de administrativa kostnaderna delvis kan uppfattas som betungande. Samtidigt har vi, som tidigare framkommit, satsningen på vårdinformationssystemet som ju vars hela syfte är att skapa strukturerad data och också förstås därigenom stärka patientsäkerhet och göra statistikföringen och också uttagningen betydligt enklare. Så att vi behöver se de här frågorna också parallellt. Det är mycket som händer på hela datafältet just nu. Och ser vi till just vårdsidan och både omsorgssidan och också läkarvetenskapen så är det ju någonting som sades här i tidigare replikskifte som man har hållit på med sedan innan Florence Nightingales tid. Så att det här är ett stort fall framåt i hela vårdutvecklingen. Och det är klart att Åland ska vara en del också av det.
Avslutande replik, svar, ledamoten Valve.
Givetvis, så är det. Min enda invändning till det resonemanget är att om det är så att inga kostnader uppstår för att detta förverkligas helt i samklang med det nya vårdinformationssystemet, då kan ju regeringen skriva det i sitt lagförslag, att det är så det är. Och då behöver inte heller regeringspartister fråga varandra här i salen vad kostnaden blir för att genomföra det.
Diskussionen är därmed avslutad och nästa anförande hålls av ledamoten Henrik Lötman som talar för Socialdemokraternas räkning. Varsågod.
Talman, det lagförslag som nu ligger på bordet syftar till att införa tydliga processer för hantering och användning av hälsodata. Genom att samla in, analysera och korrekt använda dessa data kan vi säkerställa hög vårdkvalitet och tillgänglighet. Målet med detta lagförslag är att förbättra våra vårdprocesser, öka transparensen och stärka tryggheten för patienterna med kvalitetsregister och tydliga regler om vårdgarantin kan varje patient bli sedd på bästa sätt. Lagen möjliggör en omfattande analys av stora mängder hälsodata, vilket är avgörande för att bedöma behandlingseffektivitet och identifiera förbättringsområden inom vården. Det kvalitetsregister som föreslås i lagförslaget är viktiga verktyg för att kontinuerligt förbättra vården. Den nuvarande lagstiftningen begränsar användningen av personuppgifter till direktvård, vilket försvårar möjligheten att använda värdefull information för forskning, statistik eller kvalitetsförbättring utan patientens uttryckliga samtycke. Genom att tillåta användning av data för sekundära mål som kvalitetsförbättring och forskning kan vi skapa en stark ram för hantering av hälsodata. Detta ger oss en djupare förståelse för vårdens resultat och effektivitet, vilket i sin tur möjliggör utveckling av bättre behandlingsmetoder och högre vårdstandard. Lagförslag innehåller också tydliga regler om vårdgarantin inom specialiserad sjukvård för att säkerställa hög tillgänglighet och kvalitet. Vårdgarantin är en viktig rättighet som ser till att patienter får vård inom rimliga tidsramar, vilket ökar deras trygghet och säkerhet. Förslaget anger att alla bedömningar och nödvändiga undersökningar ska genomföras inom 3 månader från remissmottagande. Detta för att förhindra onödiga väntetider som kan vara avgörande för patienternas hälsa och välbefinnande. Här vill jag dock höja ett varningens finger, både efter att ha läst Rädda Barnens remissutlåtande och baserat på min erfarenhet från min tid i elevhälsogrupp och som lärare. Resurser behövs för att säkerställa att alla barn på Åland som behöver hjälp med psykiskt välmående får det snabbt, enkelt och på rätt nivå i vårdkedjan. Rädda Barnen och jag som lärare har träffat barn som har väntat flera månader för att komma in till BUP. Barn som mår dåligt kan inte vänta flera månader. Timmar är länge för ett barn och nu talar vi om månader. I läsningen av lagförslaget finner Rädda Barnen det otydligt om de föreslagna reglerna om vårdgarantin innebär att barn i fortsättningen har rätt att få specialistsjukvård snabbare än tidigare. Det som nu föreslås är om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist, särskilt bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom 3 månader från det att remissen anlände till verksamhetsenheten. I den nuvarande lagen är texten följande. Bedömningen av vårdbehovet ska inledas inom 3 veckor från det att remissen anlände till den mottagande verksamhetsenheten. Rädda Barnen undrar hur den nuvarande lagtexten har tolkats när det står ska inledas istället för ska göras. Enligt lagförslaget blir tiden för bedömningen av vårdbehovet de facto längre eftersom bestämmelserna om vårdgarantin i hälso- och sjukvårdslagens 20 paragraf tredje moment inte tar i beaktande den tid som behövs för att besöka en specialist eller göra olika undersökningar. Har den specialiserade sjukvården i nuläget endast 3 veckor på sig från att remissen anlände att bedöma vårdbehovet. Jag är även orolig över lidelsen. För barn och ungdomar till och med 22 års ålder ska den vård inom psykiatrin som konstateras vara nödvändig med beaktande av brådskande vård, av hur brådskande vården är, ordnas inom 3 månader om inte medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande omständigheter kräver annat. Den nuvarande lagtexten är likadan, men det som gör mig orolig är att vi så många gånger från skolhåll fått höra att eleven är för sjuk för terapi men tillräckligt frisk för att gå i grundskolan. Detta är ett stort problem då det nästintill är omöjligt att bli sjukskriven från skolan. Ordalydelsen är säkerligen avsedd att skynda på processen men kan tyvärr också användas för att fördröja nödvändig vård. Genom att sätta tydliga tidsramar för vårderbjudande skapar vi en förutsägbar och pålitlig vårdprocess. Detta förbättrar inte bara patientupplevelsen utan säkerställer också att vården ges i rätt tid för att undvika försämrade tillstånd. Vårdgarantin fungerar också som en säkerhetsventil som ser till att vårdinsatser görs i tid och att patientens rätt till vård respekteras fullt ut. Kvalitetsregistren kan användas för att utvärdera hur väl vårdgarantin uppfylls. Genom att integrera kvalitetsregistren i VIS kan det skapas en mer sammanhängande vårdprocess. Detta innebär effektivare insamling och analys och användning av hälsodata, vilket kan förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Som exempel kan vi nämna möjligheten för KST och OHS att ha ett gemensamt kvalitetsregister, vilket skulle kunna forma en myndighetsgemensam databas. Då kan vi bättre se och bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten i våra servicekedjor och servicehelheter. Förhoppningsvis kan den här lagändringen leda till detta. Med detta lagförslag tar vi ett konkret och nödvändigt steg för att förbättra vår hälso- och sjukvård. Vi stärker vår förmåga att erbjuda kvalitativ vård och vår kapacitet att hantera och använda data till gagn för både patienter och vårdgivare. Därför stödjer vi socialdemokrater detta förslag och dess fortsatta behandling i social- och miljöutskottet. Tack.
Tack för det. 2 repliker begärda. Den första går till ledamoten Annette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det är bra diskussioner som förs. Det som är intressant är att man lyfter upp från olika håll nu att det här bara blir kostnadsdrivande. Jag har ju sett på det sättet att det här kan leda till inbesparingar när vi kan med ett register bättre kan följa kostnaderna. För det är ju det vad ett kvalitetsregister är. Idag krävs det massor med människor för att göra det här, för det finns redan idag. Vi har en ny informationslagstiftning som kräver att man ska kunna föra register. Till exempel över canceroperationer så behöver man en lagstiftning, för att annars så OHS får egentligen inte föra register. Och i och med att man inte får föra register så blir det en jättearbetsdryg process. Så i och med att vi inför det här nu så kommer alla de processerna att bli mycket enklare.
Repliksvar, ledamot Lötman.
Tack talman. Ledamot Holmberg Jansson har helt rätt i det hon säger. Jag har också stora förhoppningar att smidigheten i vårdprocessen och enkelheten att få fram data blir inbesparingar för vården.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, när jag har haft diskussioner eller pratat om det här tidigare, så just det här att kunna till exempel då följa en canceroperation på ett systematiskt sätt och se var det finns kvalitetsbrister, det är ju det som är grunden för mig i en god vård och omsorg, och att kunna se att satsar vi på rätt sätt, och då genom att ha ett register för att kunna följa kvaliteten, så vet vi att vad är bra och vad är mindre bra. Och i och med att GDPR har inneburit krav på HS som man måste uppfylla, och nu när det inte finns en lag för kvalitetsregister ännu, så har man måste ha gjort väldigt tidskrävande processer för att överhuvudtaget få hålla register. Så att jag ser det här som att det här kan bli en stor vinst för Åland, och också för oss här i lagtinget, att vi kommer att se att tack vare att vi kan se att vi har en vård som har, liksom, att man kan följa kvaliteten, så vet man vad man ska satsa och inte. Tack.
Andra repliken, skiftet där blir därmed avbrutet, och följande replik går till minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack talman, tack ledamot Lötman för ett bra anförande. Jag vill konstatera att kvalitetsbrister kostar långt mycket mer än kvalitativa tjänster. Jag vill att vi fokuserar just på det, att samtidigt när vi bedömer vilka kostnader som helst i anslutning till möjligheten att få upprätta den här typen av register, så beror det helt på om vi ska inrätta ett register eller 1000 register. Så det tas ju i den vanliga budgetbehandlingen som bereds på OHS. Jag vill också förtydliga några saker här gällande Rädda Barnen, men också vårdgarantin. Men jag får lov att återkomma till det i min andra replik.
Repliksvar, ledamoten Lötman.
Tack talman. Minister Sekai får gärna fortsätta sina frågor.
Andra replik till minister Sekai.
Tack talman och tack ledamot Lötman. När det gäller Rädda Barnen så vill jag ändå konstatera att det mesta av det som lyfts upp regleras redan i lagen om bland annat patientens ställning och de rättigheter som finns i dataskyddsförordningen. Och det här är ju då direkt tillämpligt på Åland. Det här vill jag också poängtera är en liten pusselbit i en större helhet som vi arbetar med. Där det finns krav från både EU men också en vilja härifrån oss att komma in och använda data på ett bra sätt. Sen vill jag också förtydliga det här i vårdgarantin. Det handlar om icke-brådskande specialiserad vård. Det är det som vi preciserar i det här lagförslaget. Tack.
Andra repliksvar, ledamot Lötman.
Tack talman. Tack minister Sekai. Det låter lovande och det är bra, men bilden man har när man själv har jobbat mycket med barn och ungdomar är att det verkligen är en fråga som vi måste ta på största allvar, vilket jag tror, eller när man lyssnar på vad folk säger i den här salen, så verkar det väldigt lovande för den här mandatperioden. Tack.
Replikskiftena är där avslutade och vi går vidare på talarlistan. Nästa gruppanförande hålls av ledamoten Mogens Lindén. Varsågod.
Tack talman, ärade ledamöter. Jag kommer att mest fokusera på den här vårdgarantin lite grann som vägkost inför utskottsbehandling. Jag förutser en ganska omfattande utskottsbehandling. Jag tycker egentligen också att det är synd att sammanklumpa den här vårdgarantin med det här registret. Det är egentligen två helt olika entiteter. Man borde särskilja dem och hantera dem var för sig för att det ska bli en ordentlig genomgång. Men det kan säkert utskottet välja att göra. Jag ser ju det här från golvet. Det är ju så att vi har primärvård och vi har specialsjukvård. Vi har akutsjuka patienter och vi har patienter som är oroliga, har symptom med mera. Jag vill påstå att de akutsjuka patienterna i huvudsak sköts väldigt väl på Åland. Det är fullkomligt unikt att vi har 8 heldygns läkarjourer som pågår varje dag under hela året och därtill en del dygnsjour. Så vi har en helt fantastisk, jag vågar nästan påstå att denna jourberedskap är det bästa i världen på detta befolkningsunderlag. Men då kommer jag till alla andra patienter. Så har du en hjärtinfarkt eller en blindtarmsinflammation så blir du i regel otroligt smidigt handlagd. Men den stora mängden sjukvård, det är så att primärvården har ungefär 35 000 läkarbesök per år. Det är lika mycket som den samlade specialsjukvården inkluderat akuten. Så de flesta patienter kommer till primärvården. Till primärvården så är det idag ungefär för en icke-akutfall så är det ungefär 3-4 veckors väntetid. Läkaren, sköterskorna bedömer patienten. Ibland handlägger man det. Det kan vara en åkomma som man väl kan handlägga i primärvården. Men ibland inser man att den här patienten måste remitteras till en specialist. Då är det så i juridisk mening att primärvårdsläkaren har patientansvaret ända tills den mottagande specialisten har bekräftat att den tar över så att säga patienten. Vi har flera fall i hälso- och sjukvårdsnämnden till exempel i Sverige där primärvårdsläkare har blivit fällda för att remisser har kommit bort. Eller för att uppföljningen inte har skett på ett adekvat sätt. Och i praktiken är det på det sättet att när en primärvårdsläkare skriver en remiss till barnenheten, till medicin, till kirurgen, så bedöms remissen inom ett par dagar. Det är så det går till. Men tittar man på det här lagförslaget och det föregående gamla lagen så kan man uppfattades som att remissen inte behöver vara läst förrän inom 3 veckor. I praktiken går det till på det sättet att när till exempel internmedicinan tar emot remissen så skriver det remissa kommer från doktor den och den, patienten får en besöktid då och då. Och så skickar man denna anteckning till en inremitterande för kännedom som då vet att patienten är under handläggning. Det är jättebra. Personligen gjorde jag alltid så att jag satte upp en liten kort vit tid några veckor senare för att se att patienten verkligen är omhändertagen. Och att i lagen skriva att remissmottagande enhet inte egentligen, det är så nämligen man kan tolka det, behöver ha läst remissen förrän inom 3 veckor. Det är helt absurt. Vi vet att de läser de samma vecka. Alla dessa 8,5 jour, det finns ju specialister och specialisterna läser remisserna. Om man får ett svar, varför skriva in i en lag någonting som inte har någon koppling till den verklighet vi lever i? Det handlar om patientens trygghet. Det finns många tillstånd som har ganska subtila symptom, men som kan vara de första signalerna på en allvarlig sjukdom. Vi kan till exempel ta tarmcancer. Vissa kriterier, är du över 50, förändrade avföringsrador, vanor, lite lågt blodvärde, då ska man göra en skopi för att utesluta. Och det är ingenting som ska gå vem. Man har kanske väntat 4 veckor på att komma till hälsocentralen. Sen ska man vänta 3 veckor ytterligare på att remissen är bedömd. Och sen enligt lagen då kanske först få sin kolonoskopi inom 3 månader. Då kan nog denna tumör, om det är en sådan, ha metastaserat och avsevärt försämrat prognosen. Den stora fördelen på Åland är i jämförelse med universitetskliniker är just vår litenhet. Man lyfter på telefonen, man fixar det med specialisten omedelbart när man har misstanke om en allvarlig sjukdom. Jag kan nämna om skopier har vi en fullkomligt enastående service som inte finns mig vetarligen någon annanstans i Norden, med en fantastisk skopiservice, ofta inom ett par veckor. Så att i lagen, som rimligen antagligen den föregående lagen och den här lagen utgår ifrån dessa 3 månader, tidigare 6 månader och 3 veckor innan bedömning, det har ingen koppling till den åländska verkligheten. Så en sån lag ska vi inte ha. Vi har haft fall ungefär för 10 år sedan där det faktiskt var en remiss där remissmottagande enhet av någon anledning inte bedömde remissen. Det var sannolikt en lapsus, men hänvisade då att det behöver ju inte bedömas förrän inom 3 veckor. Så det här får vi nog ta oss en rejäl funderare på i utskottet. Sen tycker jag ju när det gäller vårdgarantin så finns det ett gammalt styrelsebeslut från AHS-styrelse och det tycker jag kan inrymmas i detta. Det är rätten till second opinion. Det är ju så att det finns många vägar att gå och ibland så är det väldigt viktigt för en patient att kunna få en second opinion. Så i dessa remisser som skickas iväg så döljer det sig ett antal väldigt, väldigt allvarliga tillstånd som kan äventyra patientens fortsatta liv och hälsa. Och återigen, innan remissen är mottagen så är den avsändande enheten ansvarig. Det betyder på hälsocentralen där vi har ganska mycket unga läkare som snurrar på att en läkare skriver en remiss en vecka och sen går man vidare i sin tjänstgöring och tjänstgör på något annat ställe. Och ingen följer upp egentligen om den här remissen har blivit emottagen. Det måste finnas en slags kvittering att vi har fått remissen, vi har läst remissen och det kan inte vänta 3 veckor. Det kan det inte göra. När det gäller de här undersökningarna som ska göras inom 3 månader så kan jag säga att i praktiken går det mycket, mycket snabbare. Och det är också tveksamt att man skriver. Det är liksom som man lite grann skjuter från höften 3 månader. Jag menar, finns det en indikation för att göra en kvalificerad bedömning, en MR-undersökning och så vidare, så det finns ingen anledning att vänta 3 månader. De här tiderna så är helt enkelt lite taget skjutna från höften helt enkelt. Så jag tycker att i social- och miljöutskottet så måste man ha en mycket noggrann diskussion kring det här och kalla in olika specialister för att bedöma det här. Och gärna också se hur det fungerar i våra omgivande regioner. Därför att det här, ibland händer det också att en remiss inte fyller kvalitetskriteriet. Det är en dålig remiss. Och då ska man nu naturligtvis skicka remissen tillbaks. Remissen behöver kompletteras. Vad god gör det och det och det och det. Och då får man det också en bedömning. Så, men i huvudsak fungerar det i praktik väldigt väl. Och våra lagar på detta lilla 30 000 drygt personers landskap, så ska vi instifta lagar som inte är kopplade till den verklighet vi lever i. Tack.
Tack för det, ledamoten Lindén. Vi har 3 repliker begärda och den första går till ledamoten Ville Valve. Varsågod.
Jag vill inleda med att tacka ledamoten Lindén för ett intressant anförande. Och det var en intressant iakttagelse att man borde ha separerat EU-verkställigheten ifrån vårdgarantin. Att det i sak egentligen är två olika entiteter som ledamoten uttryckte. Och så vill jag också tacka ledamoten för att han lyfter föregående styrelsens beslut om second opinion och deras roll med tanke på det lagförslag som vi diskuterar idag. Sen blir jag dock något oroad över slutklämmen, alltså detta med att ingen följer upp remisser och att det finns remisser som inte uppfyller kvalitetskrav. Det kan vara bra att social- och miljöutskottet väldigt tydligt och specifikt tar ställning i den frågan. Det kan vara ett bra besked till allmänheten.
Repliksvar, ledamot Lindén.
Talman, tack ledamot Valve. Jo, när vi diskuterar kvalitet på remissen är den i huvudsak god. Ibland gör man dock på det sättet att man säger den nationalanteckning som remiss till den enheten. Och det kan vara en väldigt omfattande text och det är inte bra så. Men det är ingenting som kan regleras av lagtinget, landskapet, utan det måste regleras av professionen. Man måste ha kontinuerlig diskussion om hur vi kan ha en bättre hantering av remisser, hur vi kan beskriva remisser. Det fungerar bra i praktiken.
Andra replik, ledamoten Valve.
Talman, och till sist så understöder jag ledamoten Lindéns ambitioner i den fortsatta utskottsbehandlingen. Det finns fog för att utskottet hör sakkunniga på detta område och sätter sig omsorgsfullt in i det här lagförslaget till bägge delar. Tack.
Avslutande replik, svar ledamoten Lindén.
Talman, tack ledamot Valven. Jag kan inte undvika att komma med en liten sidokommentar. Jag har funderat, var det klokt att frångå att man har en parlamentariskt sammansatt OHS-styrelse? Det är en tredjedel av OHS, av landskapets budget. Nu är oppositionen exkluderat och det är sällan politiskt ideologiska frågor det frågar om. Så det är mer en allmän reflektion inför framtiden. Jag förstår att det kan bli väldigt många i rummet och det är välkommet med de här nya sakkunniga. Men det här är en angelägenhet för hela det åländska samhället.
Följande replikskifte inleds av minister Arsim Sekai. Varsågod.
Tack talman. Tack ledamot Lindén. Det är alltid intressant att höra ledamotens tankar med den kompetens som ledamoten besitter. Jag vill samtidigt tydliggöra några saker eftersom det blandas ju lite mellan ett akut och brådskande vårdbehov och ett icke-akut och ett icke-brådskande vårdbehov. Den här preciseringen tillkommer ju i huvudsak på grund av justitieombudsmannens krav på att vi ska tydliggöra det tidsramar som vård ska bedömas i icke-brådskande fall och inom den specialiserade sjukvården. Så det är den preciseringen som det här tillägget i gällande lagstiftning handlar om. Tack.
Andra repliksvar, ledamot Lindén.
Talman, minister Sekai, om någonting är brådskande eller inte, det vet man inte förrän efter att patienten är undersökt och bedömd. Ibland är det en patient som man inte har adekvat undersökningsmetodik och därför hänvisar till specialsjukvården. Men det akuta, det körs bra. Men i detta icke-brådskande döljer sig allvarliga neurologiska sjukdomar. Det kan vara cancer, det kan vara HIV, det kan vara kronisk, det kan vara borrelia, neuroborrelios. Det kan vara vad som helst. Så huruvida det är brådskande eller inte, det vet man först efteråt när man har ställt diagnosen.
Andra replik, minister Sekai.
Tack talman. Ledamot Lindén lyfter ju en del här om att det funkar väldigt bra med remisshantering med vissa avvikelser och att det går normalt sett mycket snabbare än vad föreskrivningarna eller reglerna eller instruktionerna ger vid handen. Det som, och det är positivt. Jag är väldigt stolt över den vård som vi tillhandahåller här på Åland. Jag vill bara förtydliga att det här handlar om ett maxtak i den här det här förtydligandet i lagen. Det är ett maxtak och gärna det går så fort som möjligt. När det gäller kategoriseringen av icke-brottskande, där är det ju någonting som vården kan göra en bättre bedömning av. Så jag går inte in i den diskussionen vad som är brottskande och vad som inte är brottskande.
Avslutande replik, svarledamoten Lindén.
Ja, talman, tack minister Sekai. Ja, det här är egentligen, hela den här diskussionen idag när det har gällt de här frågorna, så ser jag det ju liksom från golvets synpunkt. Och det känns en del när det gällde just den här registerbaserade kvalitetssäkringen, känns som abstraktioner. Men när det gäller remisshantering, jo, det fungerar i praktiken bra. Och man kan egentligen skilja, alltså det går ju praktiken till att en specialist går igenom dagens remisser. I slutet på dagen kanske man sitter och går igenom och så skriver man ett svar och gör en bedömning. Men egentligen har man ju bara gjort en bedömning av remissen. Och den bör göras, kan inte vänta 3 veckor. Därför det kan dölja sig precis vad som helst. Och sen kan man då bestämma vissa vidare undersökningar ska göras. Det kan också vara så att specialisten säger åter.
Följande replikskifte går till ledamoten Robert Mansén. Varsågod.
Tack talman och tack för ett intressant anförande. Det märks att ledamot Lindén har sakkunskap på området och lång erfarenhet på området. Men vad är egentligen problemet att skriva in en text om tidsramarna i lagförslaget? Samtidigt då som enligt ledamot Lindén, man vet om att alla följer tidsramarna i praktiken med råge till och med, som du antyder. Men det är väl bra att man har tidsramar, det vill säga att man ska hålla sig inom tidsramarna. Om man sen gör det bättre så är det väl till nytta för patienten. Men jag har lite svårt att se problemet med att man i lagstiftningen skulle ha det inskrivet tidsramar som var och en, oberoende hur duktig man är, ska hålla sig inom. Tack.
Repliksvar, ledamoten Lindén.
Talman, tack ledamot Mansén. Det är så att ända tills remissen är mottagningen ligger ansvaret på primärvården. Så patienten hänger i luften och sker det någonting olyckligt, en komplikation av något slag, så är det den remitterande läkaren som kanske har slutat sin AT och är i Helsingfors som är ansvarig. 3 veckor om du har allvarliga symptom som inte är akuta. Är de akuta, då skickar du patienten till akuten. Det är också en definitionsfråga. Det är en väldigt lång tid. Och att skriva in det, vi kunde skriva 4 veckor, vi kunde skriva 2 veckor. Det blir ett slags godtycke i det här. Och jag tycker i alla fall att det är värt att ha en ordentlig diskussion i det. Man kan särskilja också på bedömning och remissbedömning. Remisshantering kanske kan ses på ett annat sätt.
Andra replik, ledamoten Mansén.
Tack talman, tack ledamot Lindén. Det där var klarläggande och jag tycker att vi fortsätter diskussionen i utskottsbehandlingen och ser vad vi kan eventuellt tillföra genom utskottsbehandlingen. Tack.
Avslutande replik, svar ledamoten Lindén.
Jo, tack talman och tack ledamot Mansén. Jag undrar bara rent formellt så där att kan man i utskottet, jag som är novis på det här lagtingsarbetet, skulle man kan utskottet välja att man hanterar först den här kvalitetsregister och sen den här vårdgarantin, att man lite separerar. Det borde väl inte vara något problem. Ni nickar bara, jag ser på ledamot Påvald. Ni nickar där så. Jag utgår från att det kommer att bli mycket intressant och bra behandling i utskottet. Och det gissar jag blir ju sannolikt i augusti, och det kommer nog ta sin lilla tid, för det blir ett antal hörande, gissar jag. Tack.
Tack för det, ledamoten Lindén, och därmed är den replikväxlingen också avslutad. Vi har inga fler på talarlistan, varför vi förklarar att diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till sociala miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Då, kära vänner, har vi kommit till slutet på dagens plenum. Innan vi riktigt avslutar det så vill jag bara konstatera att ni har fått en liten broschyr på era bord med anledning av att Postrodden firar 50 år imorgon. Broschyren har ni blivit distribuerad av ledamoten Eckerman. Det kan vara på lördag, det är inte lördag imorgon, det är på lördag naturligtvis. På lördag naturligtvis är det. Och med det återstår egentligen bara att önska alla ledamöter i salen, liksom alla åhörare och alla som har följt debatten, en riktigt trevlig sommar. Nästa plenum hålls måndagen den 2 september 13:00 och plenum är därmed avslutat.